Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hörrni, Fabian och Mange, vem ska jag prata med först egentligen?
Mig. Skit, Mange.
Ja, du kan ju växeldra. Fabian får med den gången.
Ja, äntligen.
Ja, Fabian var ju väldigt kränkt förra veckan när jag inte frågade honom hur läget var. Så hur är läget, Fabian? Hur går det egentligen på börsen?
Ja, det är för jävligt. Men jag tycker ändå det är kul ändå. Participation Award, det viktiga är att man är med. Inte att man vinner. Så att vi är ju den generationen, millennials liksom. Så att tack för att man får med, säger jag bara.
Exakt, alla får en bulle i slutet. Hörrni, ska vi prata om den här veckan? Det känns som att det blir fortsättning på förra veckan med rapporter. Jag vet att vi ska prata Betsa, vi ska prata HelloFresh. Kommer det bli någon short squeeze där eller inte? Och sen så blir det lite djupdykning i bland Acast och guldsektorn. Så att det är väl lika bra att köra igång direkt. Och vad ska vi påminna om då, Mange?
Det är ingenting som sägs i den här podden. Ska sägas som rådgivning eller rekommendation. Och alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, vi börjar väl då med lite rapporter och vi tar dem i bokstavsordning så att Betsson ligger först här på agendan.
Yes, det var ju en riktigt het potatis där för 2 månader sedan när blankningen gick upp till 3,37% på väldigt kort tid. Och det skrämde ju upp rätt många, inklusive jag själv då egentligen, för att det är ju lite av en blackbox det här caset när det kommer till vissa grejer med risker och så vidare. Så att när blankarna då kraftigt och aggressivt skjuter upp blankningen på kort tid så blev man lite orolig. Men nu kom ju rapporten och det var väl nästan en superrapport. Man slog konsensus ordentligt. Blankningen har gått ner också från då 3,37 till 2,38%. Så att det är liksom en hel procentenhet ner. Så att det var ju ingenting stort som hände tydligen. Utan blankarna trodde väl de hade sett något som inte inträffade helt enkelt. Och sen så kan jag också passa på att nämna att då när det här kom upp så gjorde jag en liten genomgång i Aktiesnackpodden av Turkiet och hur stor del av Betssons ebit som förmodligen kommer från Turkiet. Och jag tror många tog det som fakta på vad jag sa, men det var ju egentligen en uppskattning från min sida. När det kommer till Betsson så är det ju gissningar, för att de har ganska knapphändig information. Så det ska man ändå ha med sig, att det är min best guess, men det är fortfarande en gissning helt enkelt på hur mycket som är från Turkiet. Men jag tror att det är en majoritet av ebit som kommer därifrån.
Jag tyckte för övrigt att den var väldigt bra den genomgången. Men som du säger, och jag tyckte att du var jättetydlig med att det bara var uppskattning. Jag tror du sa det typ 10 gånger, men det är alltid så. Det är alltid några som inte lyssnar.
Ja, men så är det ju. Man tar det ofta som fakta när man hör det på en podd, men det är inte alltid det.
Kan det varit avsnitt 68 kanske som gick igenom
då? Du har nog mer koll med där, men det kan det nog ha varit.
Ja, jag tror det i alla fall. Där står det Betsson.
Där kan man ju lyssna in om man har lite längre genomgång. Men tillbaka till rapporten, så har ju Q2 börjat väldigt starkt också. Man har ju trading update, och där växte man med 15% under Q2. Och då ska man ju dessutom ha med sig att det kommer ju komma EM, Copa America och OS nu i sommar. Så att man kommer förmodligen ha ganska bra tid framöver. Sen ska man ha med sig den negativa vågskålen, så är det kvar det här med regleringsproblematik. Alla grejer har liksom inte kickat in där ännu. Men det är ju, Italien kommer höja avgifter, det är lite problem i Finland, Norge, Sydamerika med Chile och liknande. Och sen dessutom så var det ju insidersälj nu efter rapporten. Men där ska man med sig att det var 2 insiderköp i februari. Så att jag drar inte för stora växlar. Jag brukar ju ofta dra ganska stora växlar av insidersälj och liknande. Speciellt när det är någon som har någon ekonomifunktion i bolaget. Men nu när det var 2 insider som köpte bara i februari, så drar jag inte allt för stor växel av det egentligen. Så sammantaget, väldigt stark rapport. Man handlas nu på EV/EBIT 6 med växande vinster. Jag tycker det är för lågt, även om man då har regleringsrisk, Turkietrisk och så vidare. Så jag äger fortfarande aktier i bolaget.
Vad tycker du man ska tänka kring, vad är en rimlig multipel på Betsson? Man får ändå, som du säger, ta hänsyn till att Turkiet är liksom riskfyllda intäkter. Det förtjänar ju inte något liksom EV/EBIT 20 eller någonting. Men vad tycker du att man ska ligga? Är det EV/EBIT 10 kanske?
Alltså egentligen borde man göra någon sorts sum of the part och räkna med Turkiet och de andra delarna. Sen så blir det ganska komplicerat, för man vet inte hur mycket de har i olika länder. Och det är ju liksom så att vissa länder tar de nu mer investeringar för att bygga upp sig. Kanske vissa sydamerikanska länder exempelvis. Som man då kommer kunna skörda frukterna under många år framöver. Medan andra är mer mogna marknader som inte drar lika mycket kostnader. Så att det är liksom, det blir svårt att sätta en totalmultipel, men jag tycker ändå att med tanke på att Turkiet har ju liksom varit i 14 år, det har inte hänt någonting, det lär inte försvinna över natt. Så att om man växer starkt, konjunktur och känslor och så vidare, så i alla fall närmare är EV/EBIT 10 med det läget man har idag, tycker jag är rimligt.
Ja, och jag tycker ju verkligen, man har ju gjort ett kanonjobb med just det här att man skifflar ju någonstans ändå, även som du säger, man har inte full transparens, men känslan man får, bilden är ju ändå att de skifflar ju ut pengar ur Turkiet för att bygga de andra marknaderna. Så det känns ju otroligt stabilt. Och skulle det verkligen bli katastrof, jag får med att du var inne på det i aktiesnackavsnittet, att skulle Turkiet liksom stänga ner över en dag, ja men då kan man ställa om ganska kanske många andra marknader till lönsamhet istället för att fokusera tillväxt där, och borde ändå kunna kräva ut ganska mycket pengar. Så det är också ett superintressant case.
Ja, nej, men exakt, för man tar ju lite det som en, man tar ju det som en guldkalv eller vad det heter, och investerar i andra marknader.
Kassako.
Det gör man med förvärv också, vilket gör att risken går ju delvis ner. Sen så växer ju Turkiet väldigt bra. Det gjorde ju det här kvartalet också. Så att det är inte så att risken försvinner överhuvudtaget. Men man tar och diversifierar sig. Det ska man inte sticka under stol med.
Nej, snyggt. Jag har Betsson-aktier i barnsparen faktiskt. Mina barn äger Betsson. Så det var en bra rapport ändå.
Ingen ESG-portfölj där.
Nej.
Börjas tidigt.
Veckans kommentar får ju Pontus Lindvall den här veckan. Han fick ju frågan om konkurrensen i Sydamerika. Och då svarar han: "Many companies seem to follow what Betsson does because we seem to do the right thing. But we welcome that competition and we will beat them."
Kaxigt.
Mm. Och så svarade analytiken då: "All right." Han var inte riktigt med på det här sticka ut hakan-stilen. Men sen så öppnar han också upp för lite återköp faktiskt. Mer än tidigare. Så det är ju styrelsen som beslutar om det. Men det är också en positiv trigger ifall man gör det. Det brukar ju driva aktiekursen lite.
Ja, det är verkligen positivt, speciellt på den värderingen de har nu.
Ja, men exakt.
Jäkligt trevligt.
Då, jäkligt stark rapport från Betsson. Problemen i bolaget är inte borta bara för att den här rapporten var stark. Men en fin pusselbit, och aktien är upp 15% sen rapporten också. Vilket jag tycker är välförtjänt.
Var det inte 3 år sedan typ? 2021, de skulle byta ut Pontus Lindvall som vd. styrelsen?
Jo, det var väl då hans mamma fick gå in och använda sina röster i bolaget och ha kvar honom. Ja, det kan ju vara ett av de största misstagen den styrelsen någonsin har försökt göra.
Ja, verkligen.
Men som tur var så gick det inte igen.
Det låter som Fabian. Jag försökte kuppa ut honom med Market Maker, så ringde hans mamma mig. Och sa, snälla låt honom vara med. Han har inget annat att göra, grabben. Ja. Han behöver några kompisar.
Ja,
nej, skämt sidast.
Det är ju i och för sig 100% korrekt, så att jag vet inte hur jag ska försvara mig mot den attacken.
Du kan väl få försvara genom att prata lite om HelloFresh, som är nästa bolag som har rapporterat.
Ja, jag tänkte hålla det kort här, för att det var ju bara några veckor sedan vi lyfte HelloFresh i podden. Men de har kommit med Q1, omsättningen var väl i stort sett flat year on year, strax liksom några procent upp, vilket drevs av RTE, alltså Ready to Eat, det här nya konceptet de har, som växte ofantligt starkt, över 50%. Nu har man en run rate på cirka 2 miljarder dollar för året för Ready to Eat. EBITDA kom in jäkligt svagt, runt 1%. Men man guidar för marginal expansion för resten av året. Och så ser man ju liksom en kontraktion här i Meal Kits tillväxt på grund av svag konsument. Och som tidigare noterat i det förra avsnittet, alltså avsnitt 321 tror jag att det var, som vi börjat satsa på kunder med högre kvalitet snarare än liksom volym. Man vill inte ha den här growth at any price längre. Man vill ju satsa på, man vill ju köra så här chefella, om man vill ha de bra kunderna kvar, skita i resten, för de kostar ju bara pengar. Och det här började man ju liksom under kvartalet, mid quarter, så att man är ju inte riktigt ändrat om helt än, så verkar det som. Men man har ju börjat se lite effekt, till exempel att average order value har börjat stiga. Men hoppar man in på det här Ready to Eat, unit economics där verkar väldigt attraktiva. Marginalerna ska vara minst lika bra som Meal Kits, antagligen bättre. Samtidigt som retention och beställningsmönster är minst lika starka. Så det verkar ju liksom som en positiv produkt att expandera in i. Man är fortfarande i en upprampningsfas, så borde se förbättrade marginaler i det här segmentet framöver. Den här liksom expansionen och initiativet att öka customer lifetime value, som sagt, bidrog till kassmarginal. Men man hade även liksom väldigt höga marknadsföringskostnader som också tryckte på marginalerna. Och det här var väl liksom det mest negativa i rapporten enligt mig. Ja, man säger att man har dragit fram mycket av marknadsföringen från Q2, så det här ska minska och normalisera marginalerna liksom för resten av året. Men helst vill man ju se att de bara klipper marknadsföringskostnaderna, skiter och drar in nya kunder. Alltså jag skiter ju hur bolaget går långsiktigt liksom. Jag är ju väldigt kortsiktig här. Jag vill ju bara att de ska få upp marginalerna, få upp vinsten, så att aktiemarknaden blir lite glad, klippa bort alla dåliga kunder liksom.
Ja, för det var väl det Chefello gjorde idag 2022. Då rasade ju tillväxten där, så de hade minus 20% i omsättningstillväxt.
Precis.
Och sen så har man kommit tillbaka nu och gjort väldigt fin tillväxt. Medan HelloFresh har egentligen inte haft den här utrensningen, utan gasat på hela tiden. Och nu hade man ju sämsta rörelsemarginalen sedan 2019 också, i det här kvartalet. Så hur tror du där? Kommer man liksom ta den här lite lägre omsättningsperioden för att få upp vinsten, eller tror du att man liksom kommer fortsätta på det spåret?
Alltså de guidar ju lägre tillväxt i framförallt Q2 här nu på grund av omallokering av marknadsföringsbudget. Så jag hoppas att de vågar ta det. Det är ju lite svårt. Man har inte ännu sett det man vill se, till exempel att de drar i handbromsen för marknadsföringen och tillväxten faller av en klippa och så. Vilket är tvärt emot vad man kanske skulle vilja se ett sånt här bolag i vanliga fall. Så jag tror väl att time will tell lite där. Kolla Q2 och Q3 om det börjar röra sig i rätt riktning. Men eftersom de inte har haft så mycket tid på sig att ställa om än, så kanske det man förväntar sig lite mycket på någon månad eller två.
Ja, det blir ju...
ja, för min tanke är det att det ser ju superbilligt ut om de gör de här omställningsgrejerna. Och då kanske det blir lite short-term pain också. Det var inte så att Chefellos aktiekurs gick jättebra när omsättningen gick ner 20%. Men att det ser när man kommer ur det, så är ju bolaget extremt billigt.
Exakt,
så
exakt.
Att, det blir jäkligt intressant att se hur HelloFresh liksom väljer att tackla den här. För jag tror det finns jävligt mycket potential till att få upp aktiekursen.
Ja, men jag tror också just det där, rensa ut, då kommer man tappa omsättning kortsiktigt. Rensa ut lite dåliga kunder. Min spontana lynchning dock är att de just nu inte verkar göra det. Jag hade ju dörrknackar häromdagen. Det har jag aldrig varit med om förut i HelloFresh. De kommer knacka dörr i hela området och ville sälja HelloFresh.
Ja, men det är också
det gick inte så bra för. Jag var den enda på hela gatan, eller i princip hela området, som tydligen köpte en matkasse. Men det är för att jag har haft HelloFresh tidigare och så gav de jättebra rabatt och tänkte, ja men absolut, jag brukar byta tillbaka ibland när jag får bra rabatt på den. Och så såg han så ledsen ut, kille, så jag kände att jag måste köpa någonting av dem. Men...
För det är väl det som är lite det negativa med det, att när de liksom ger de här gratisrabatterna, det är inga bra kunder egentligen, för många gör det, man använder 5 mailadresser för att få det här gratiserbjudandet. Ja. Så liksom tar man bort det, då borde väl bolaget kunna bli lite mer lönsamt.
Precis, och det är de man vill rensa ut, och det var ju precis det Schefello gjorde och sa, att det finns ingen anledning till oss, för oss att konkurrera mot till exempel HelloFresh, man sa inte det liksom, men mellan raderna, det finns ingen idé att konkurrera mot de här stora kapitalstarkettarna, vi fokuserar på våra kunder som gillar oss, och så tjänar vi så mycket pengar vi kan på de kunderna. Sorry förresten det, Fabian. Ready to Eat pratar de ju också om att det var ju någonting de säger att det tror man att de kan bättre marginaler på. Det ser ut att vara en bättre business egentligen än Mealkitsen.
Ja, jag försökte säga det. Men exakt, det är ju det som är så intressant med det segmentet. Så att de får bort det här sämre segmentet. Mealkits går ner medan Ready to Eat fortsätter expandera. Så att bara där lär de ju få liksom bättre marginal när den här upprappningsfasen framförallt är klar. De håller fortfarande på att rampa upp det där segmentet som trycker på marginalerna kortsiktigt. Men långsiktigt så borde de ju ha bättre marginaler där. Samtidigt som, ja, som sagt, beställningsmönster och retention är minst lika bra som med Mealkits.
Sen är ju det jag tycker är mest, som får det mest att vattna i munnen med HelloFresh, och anledningen att jag också äger aktier i HelloFresh just nu, det är ju att det är Tysklands näst mest blankade bolag enligt de siffrorna jag har i alla fall. Över 8% av kapitalet är ju blankat. Vilket, det där är ju en stor skillnad mot Schefello. Schefello fick ju en rekordutveckling som du pratade om, Mange, när man började äntligen vända mot vinst och det var ett lönsamma kunder kvar. HelloFresh, så handlar det om att, som du säger, visst, short term pain, men börjar de här blankarna täcka också, man kan börja squeeza dem lite, så båda är det för en väldigt bra utveckling, förutsatt att det sker förstås.
Ja, eller så får man se en 50% nedgång igen för att blankarna alltid rätt.
Ja, det kan vara så. Det är lite farligt där. Ja, men disclaimer sagt, jag äger aktier i det här. Gör du också, va, Fabian?
Nej, jag sa ju i förra avsnittet att jag fucking YOLO-ade ut mina HelloFresh in i chamaranen. Mm. Det har inte ens mycket med.
Du hörde lite mer olja i portföljen.
Ja, exakt. Som man inte redan var tillräckligt YOLO i den sektorn. Men vi får se.
Hur har det gått den här veckan då, Fabian?
Alltså, det är helt galet. Det känns som den här memen. Du vet, förra måndagen så gick ju den... Chamaran gick väl upp 10-15%. Och då känner man, du vet, den här memen liksom så här, före, ja, då är det en bild på Jennifer Aniston. Och sen efter, och det är idag, och då är det en bild på Iggy Pop.
Ja, jag kände också, jag kände att jag satt i toppen lite. Jag la ut någon lite skrytig bild till någon, i någon kommentar på hur bra det gick för året. Och det var ungefär där Chamaran toppade. Sen har det bara varit nedför.
Det brukar
jag ligger fortfarande bra plus, kan jag ju säga, till mitt försvar. Men det har inte varit någon rolig vecka.
Nej.
Tur att det är stängt idag. Vi spelar in första maj, kan vi tillägga. Ska vi hoppa vidare till lite kontraktstillverkare då?
Ja, men tänkte på att allt är uppföljning.
Börjar det bli intressant i de här bolagen egentligen?
Ja, bra fråga. Jag tänkte alltid uppföljning på Note förra veckan. Korta svaret är väl att jag tror att man kan vänta lite till. Men där kom ju Kitron också med rapport nu, som en kollega till Note. Och Note sänkte ju helårsprognosen förra veckan, och nu gjorde Kitron exakt samma sak. Trots att då Kitron har väldigt mycket försvarskunder som går väldigt bra. Jag tycker för övrigt att vill man lära sig mer om sektorn eller Kitron specifikt, så kan man lyssna på Kvalitetsaktiepodden, som hade en väldigt bra intervju med dem för några avsnitt sedan. Jag tycker ändå det är intressant, lite, man kan ju dra rätt mycket växlar förmodligen till de andra kontraktstillverkarna som inte har rapporterat ännu. Att det är ju rätt tröga tider i sektorn. Som vi var inne på förra veckan, så kan ju marginalen gå ner ganska snabbt. Och en intressant grej också, att bolagen var ju ganska positiva ändå för ett halvår sedan, medan marknaden handlade ner aktierna extremt mycket. Så att, och jag tänkte också på den tiden att det var inte mycket insiderköp då egentligen, trots att bolagsledningen var väldigt positiva och marknaden skickade ner aktierna. Och nu har man också fått säga att det var ju marknaden som hade rätt där. Aktierna går jävligt trögt. Så att Note gick ju faktiskt upp dock på sin rapport, och det är ju lite där, förväntningar är ju allt. Och det var ju väldigt låga förväntningar. Kitron gick därmed ner typ 7-8%. Så att bara för att ni har kontraktstillverk som inte rapporterat, ska ni inte sälja dem. Det gäller ju liksom så, kolla priset, hur har det gått på sistone, hur är förväntningarna. Men det kan nog komma lite tråkigare rapporter där för vissa.
Det känns som att den här rapportperioden har verkligen varit... nu har lågkonjunkturen slagit till. Det är känslan, tycker jag, när man läser många av de här rapporterna. Allt som har väldigt mycket Sverige-exponering överlag är ju riktigt, riktigt svagt.
Ja, men 100%. Och det känns som typ... har bolaget ett market cap över 10 miljarder, då bryr sig inte investerarna, utan skickar upp aktien ändå. Typ så BRF. Men är det ett mindre bolag, då skickar man ner det 10%. Mm. Så vår smärta som småbolagsinvesterare fortsätter.
Då tänkte jag att vi skulle gå vidare till ett bolag som inte har rapporterat. Och det är ju nämligen Acast som vi ska djupdyka lite grann i, som jag tycker känns lite intressant just nu. Och för att få en smak, vad heter det? Ett smakprov på vad Acast jobbar med, så ska ni här få lite reklam från Acast för.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ja, Acast då. Vet ni vad Acast gör för någonting?
Ja, men jag har ändå lynchat en del.
Ja, Acast ticker också Acast, A-C-A-S-T. De grundades 2014, noterades 2021, så de firar faktiskt 10-årsjubileum här nu. Och det är ju helt enkelt världens största poddplattform. De har mer än 100 000 poddar, varav våran är en av dem. Och de har över 1 miljard lyssnare per kvartal. Och deras business, i princip hela businessen, är att de säljer annonser till de här poddarna. Och så delar de intäkterna med poddskaparna. Oftast brukar det vara 50-50 fördelningen där. Och det finns två sorters reklam egentligen som man säljer in. Dels är det sån här radioreklam som ni alldeles nyss hördes. Och det är ju sånt som kan läggas i början och slutet av avsnittet. Och om man vill kan man lägga det i mitten också. Det här är det som egentligen är sämst betalt. För det här är ju väldigt generisk reklam. Man vet att lyssnarna ofta trycker förbi det. Men det är ju trygga och enkla intäkter för poddskaparna. Som inte kräver något jobb. Man kan bara klicka in där vill jag ha reklamen. Och så kommer det spelas där.
Ja, det är också... Bara så alla vet, det är därför vi har haft typ Miljöpartiet reklam. Det är inte vi som lägger in det, det är Acast.
Fast vi får alltid frågan. Inför varje val brukar vi faktiskt få en enkät från Acast som frågar. Är det några partier ni inte vill associeras med? Och jag lämnar alltid alla partier på. Jag tycker det är roligt. Folk blir så
ja, men vi är ju pengagiriga så att... Vi låter ju alla precis, göra reklamer.
Jag tänker att Vänsterpartiet vill nog inte sponsra våran podd, så jag tycker att det är lite roligt då att de får göra det, att vi tar deras pengar. I alla fall, den här reklamen är ju det som är liksom sämst och intäktsmässigt. Man betalar väldigt lite per lyssnare. Det som drar in väldigt mycket pengar är ju specifika spottar som läses in av poddskaparna, som ni ju säkert känner igen. Det är helt enkelt bättre betalt, men det betyder också mer jobb för den som skapar podden. Och generellt så säger Acast att också är mer jobb. Oftast är det ju så, när man ska liksom göra en sån här specifik spot som ska läsas in, då blir det ju mer kommunikation, det blir ju mer handpåläggning för både säljaren och den som liksom arrangerar podden då, alltså kontakten med podden. Det blir väl någon form av account manager, om man ska kalla det för. För att det ska hela tiden matchas då fram och tillbaka. Så de ska ju skicka ut till annonsören och säga okej, fyll i det här formuläret. Vad vill ni med för information? Och så ska det gå till poddskaparen som ska skriva manus. Det ska skickas tillbaks. Så att det blir helt enkelt väldigt mycket mer arbete. Så att Acast säger också det, att just den här typen av reklam, eller ads som de kallar för, alltså radioreklam, det är det som har högre marginal. Även fast man får mindre betalt per lyssnare, så är det bättre marginaler i det. Sen hur de fördelar sig intäktsmässigt har jag inte stenkoll på.
Och där kan man väl säga också att den här reklamen som då kommer i början och slutet, som är Acast egna sådana automatiska, där Miljöpartiet kan vara, man får väl ungefär kanske 2500 kronor för 20 000 lyssningar. Det är väl min bild av det ungefär, ifall man undrar vad den ligger på liksom, intäkt per lyssning.
Ja, men precis. Jag har inte siffran i huvudet heller, men generellt kan man ju säga att det börjar handla om ören per lyssnare. Och det är ju egentligen samma sak som om man annonserar på radio eller liknande, så handlar det oftast om i princip ören. Och sen så handlar det om då att nå väldigt många lyssnare. Och anledningen till att det är så är ju för att reklamen är mindre specifik. Om vi till exempel har reklam för McDonald's eller någonting i början av podden, så är det ju inte så jättemånga som kommer gå och handla McDonald's. Men om det är mer specifikt, saker som vi läser in som är mer riktad mot våran publik, då får man helt enkelt mer betalt per lyssnare, eftersom det är mer relevant reklam. Det är större chans, större relevans att någon kommer gå att köpa den liksom, produkten som marknadsförs. Och det här jobbar i kost jättemycket med just nu, att göra det här mer och mer liksom, göra reklamen mer och mer relevant. Det här är ju jättestort i sociala medier, men när du går in på Facebook till exempel, då trackar ju sen Facebook det runt på massa olika sajter. Det här håller man på att försöka lite jobba bort från olika håll. Men generellt så funkar det ändå så att man blir trackad överallt var man är, och därmed vet då Facebook lite mer vem du är, vad du gillar för någonting. Du kanske till och med surfat in på en viss specifik produkt och så visas den i flödet. Så att man har ju verktyg där för att göra reklamen mer relevant. Det har man inte riktigt i poddvärlden, jag kommer återkomma dock till det. Men det man försöker göra från Acast är att jobba med att göra mer relevant. Bland annat så är ju nu mycket fokus såklart på AI. Försöka matcha då reklam med ett podd. Och då kan man göra det på ett gäng olika sätt. Bland annat, allting som produceras och laddas upp via Acast transkriberas ju nu. Det vill säga att man tar ljudet, så det är en AI som omvandlar det till text. Och sen kan du då analysera textinnehållet och se att aha, de pratar väldigt mycket om, vad vet jag, bilar i den här podden. Då kanske vi ska marknadsföra här liksom med en nya BMW-modellen till de här lyssnarna, för de verkar prata bil i den här podden. Det där kan ju bli helt fel, för jag kanske sitter och har en lång utläggning om att bilar är dåligt för klimatet och man ska absolut inte köra bil. Förhoppningsvis kan AI ändå också känna av lite sentiment och sådana saker också. Men det där jobbar man jättemycket med. Göra reklamen mer relevant, för då kan man trycka upp priset lite för den också. Så det gynnar ju Acast-marginaler väldigt mycket då. Och man fokuserar också just nu på att bygga om plattformen, göra den mer self-service. Det ska vara lättare för annonsörer att köpa reklam. Det ska vara lättare att se vilka poddar som finns, vad finns det utrymme? För det finns ju ett begränsat utrymme i en podd. Om man har en podd som är en timme lång, så kan du inte ha en timme reklam uppenbarligen. Och det här har man precis utökat också, mängden. Som vi var inne på, att man har ju oftast, i Acast-verktyg så kan man ha 3 stycken ställen reklam på, sådana alltså radioreklam. I början, någonstans i mitten och så i slutet. Och här utökade man nyligen, eller man erbjöd sig också att utöka. Jag tror att det just nu är 2 reklamer i varje sån här slott. Men man erbjöd sig nyligen att utöka till 3 sådana reklamer per slott. Och det gjorde man för att man sa att man hade ökat annonstryck, vilket ju låter väldigt positivt för Acast intäkter också framåt. Men så där försöker man liksom utöka så man får fler sådana här slottar och lägger en reklam på. Och sen som sagt, desto mer man kan göra self-service, desto mer liksom annonsören kan göra själv, desto mindre behöver ju Acast manuellt hantera. Det är bättre för marginaler. Men det leder också till lite lägre priser då, vilket gör att kanske mindre poddar har lättare att få reklam. Fler annonsörer är intresserade för att det är lättare att ta sig in. Man har ju haft ett problem, om man tittar på liksom ur vårt perspektiv, så har vi ju sett historiskt att det har varit ett problem att när Acast har kört mycket egen försäljning, alltså de har liksom säljare som sitter anställda, de jobbar ju gissningsvis på provision, och de är då inte så intresserade av att marknadsföra mindre poddar, för de får ju mindre provision. Så att det är bättre att sälja de här största poddarna, för att du får mer betalt som säljare. Och desto mer man gör self-service eller självbetjäning och annonsörerna köper platserna själva, desto lättare är det ju då för också mindre poddar att få in reklam, för att då kan ju de själva hitta liksom, och behöver inte bry sig om vad säljaren vrider om, vilket håll de försöker trycka kudden. Så, i och med att man då säljer annonser, ja, då är det ju rätt att förstå att det viktigaste måttet här, vi pratar ju att man får betalt ett antal ören per lyssnare, då blir ju förstås det viktigaste måttet hur många lyssnare vi har och hur många reklamslottar det finns i poddarna som Acast håller. Och här var det intressant, i Q4 nu, det har kommit en stor iOS-uppdatering, alltså en stor uppdatering till iPhone, som har gjort att man har behövt justera ner antalet lyssningar. Och det här har påverkat Acast, det har påverkat hela egentligen poddindustrin. Och det är intressant, för att vi har också pratat om att vi noterar också att det var en nedgång i Q4 och vi, liksom, på våra lyssningar. Och jag har inte förstått riktigt varför, jag har inte sett något samband med det. Och nu helt plötsligt förklarar sig, ja men det är antagligen en uppdatering hos iPhone. Så det är lite intressant att det var, det är inte för att innehållet då förhoppningsvis har blivit sämre. Och den här uppdateringen handlar egentligen om, jag ska försöka gå igenom den lite snabbt, men det handlar egentligen om att hur iPhones laddar ner avsnitt till poddar du följer. För det har varit känt länge att många poddar har lite artificiellt höga siffror, helt enkelt för att iPhone, det är en stor plattform, Android gör ganska likadant, men det beror lite mer på vilken app du använder och hur du har ställt in den. Men generellt har iPhone alltid kört att de laddar ner alla avsnitt automatiskt. Om du följer en podd och du lyssnar på den varje vecka, då kommer också avsnitten laddas ner automatiskt. Vilket betyder att, för poddar är ett väldigt gammalt medium, ett väldigt osmart medium. Man kan inte skilja på en lyssning och en nedladdning. Det enda liksom podden egentligen trackar är att har någon försökt ladda ner den här ljudfilen till sin telefon, ja, då räknas det som en lyssning. Men det betyder ju att om du har din telefon igång, den laddar ner avsnitten, men du lyssnar aldrig på dem, då räknas det fortfarande som en lyssning, fast du faktiskt i verkligheten inte är en lyssning. Och det som har hänt då egentligen, det är ju att iOS helt enkelt har tidigare som sagt alltid laddat ner avsnitt automatiskt. Det kommer de fortsätta göra. Och man har sagt känt till det här länge, och en del tjänster vet jag försökt göra egna justeringar för att försöka sålla bort falska lyssningar, försöka räkna ut hur många som är unika som möjligt. Acast själva försökte ju komma till bukt med det här genom att lansera en egen podcast-app. Den la man ner för ett tag, så jag vet inte exakt hur länge sedan, men den gick väl inget bra. Spotify annars är väl i princip den enda, tror jag, podcast-appen som faktiskt erbjuder väldigt mycket statistik. För att när du har en egen app på telefonen, då kan du ju också mina telefonen på massvis med data och se, dels ser du hur länge folk lyssnar på avsnitten, men du kan också läsa ut saker som, är du kvinna eller man, hur gammal är du, var bor du och så vidare. Precis som Facebook gör också förstås. Och det här är ju väldigt relevant för annonsörerna.
De vill väl vara lite av en one-stop-shop för poddar också, så att de har ju verkligen byggt upp för att kunna göra allt sånt där, medan som du säger, resten av industrin är på gott och ont väldigt gammeldags. Det goda är ju liksom att du blir inte inlåst, som till exempel om du skulle börja pumpa ut videos på YouTube, då har du bara YouTube. Vill YouTube blocka dig så är du ju körd. Medan poddar har ju inte riktigt den spärren.
Nej, precis. Men det som du säger, då får man inte ut, det är ett väldigt gammaldags medium. Och så sagt, man försökt råda bot på det här. Acast försökte också göra det, för det är ju superrelevant med all den här datan för att kunna sälja just relevanta poddar. Nu har man dock försökt hitta andra verktyg för att göra det, som vi var inne på. Man använder AI för att försöka lista ut vad pratar folk om i podden. Man gjorde också, man har ju historiskt gjort ett gäng förvärv Acast. Det är ganska bra förvärv tycker jag. Bortsett från att jag inte sett värderingarna på de här, så de kanske var dyra. Men med relevanta liksom verksamheter. Bland annat köpte man Podchaser 2022. Och Podchaser är just en stor databas med poddar och information om poddar. Det brukar beskrivas lite som INDB för poddar. Och syftet med det förvärvet är just att försöka få in mer data om poddarna i systemet, för att man då kan göra mer relevant innehåll eller sälja mer relevanta annonser. Podchaser trackar över 4 miljoner poddar. Vilka som hostar dem, vilka som gästar dem, det är recensioner, sponsorer och så vidare och så vidare. Man har närmare 2 miljarder datapunkter som nu Acast har fått tillgång till och kan använda för att helt enkelt göra mer relevant annonsering. Något som är intressant därför också, podcastmediet i sig, i och med att jag tror att det varit så här liksom dumt och så pass lite information för annonsörerna, det är också svårt att tracka om du faktiskt får någon försäljning på det. Gör jag också att podcastmediet har varit väldigt eftersatt när det gäller sponsorer. Tittar man på, det finns siffror som visar på egentligen hur mycket annonser det är per konsumerad medieenhet
okay.
på olika medier. Och då är det väldigt tydligt att linjär tv, det är det medium som har mest reklam sett till hur mycket folk faktiskt kollar på det. Mm. Det vill säga, tittar du en timme liksom linjär tv så är det jättestor andel reklam av den timmen. Medan lyssnar du på en timme podd så är faktiskt poddar just det medium som har minst reklam per tidsenhet. Så att det är liksom väldigt ändå reklamfritt.
Men folk irriterar sig på mest.
Ja, det är konstigt faktiskt att det är så. Men så är det funkar. Och det är väl för att det finns många poddar som inte kanske har någon särskilt mycket reklam alls. Och det är ju där liksom podd som Acast mission på något sätt att försöka se till att alla poddar ska kunna monetarisera och få in relevanta annonser. Och att det ska bli liksom bra annonser. Näst mest efter linjär tv är sociala medier. Och anledningen till att folk älskar att annonsera sociala medier är ju som jag var inne på att det finns så mycket statistik, till och med hela vägen ner till ett klick. Du ser till och med, har någon klickat på produkten, du kan tracka dem hela vägen fram till ett köp och se verkligen, ja men verkligen räkna då, vad får vi för ROI på annonseringen? Vi betalade 100 kronor annonsering, vi fick 90 kronor i försäljning. Då har vi ju liksom gått back på annonseringen.
Exakt,
det där är jättesvårt att tracka på poddar.
Exakt, det är så lätt i social media att liksom minmaxa sin investering. Det är bara, du kan sitta och AB-testa och allting och ändra ett ord här, ett ord där. Ändra lite i bilden, liksom. Ändra lite på färgen och så kanske du får jättehög, eller jättestor ökning i konvertering. Det kan man inte göra i så många andra medier.
Nej, och det blir ju svårare.
Och det är också därför Facebook och Google är så jäkla stora.
Ja, och det där är jättesvårt i poddar och där är ju så mycket annat som spelar in. Jag menar, vi kan läsa in samma sponstext 2 veckor i rad, men ena veckan lät vi lite gladare och det kanske gjorde att det vart lite mer försäljning för annonsören. Det där är enormt svårt att tracka. Om vi hoppar tillbaka, jag tappade spåret lite känner jag. Jag höll på att prata om den här iOS-uppdateringen. Vad är det som har gjort då att antalet nedladdningar minskat? Ett jättekonkret exempel. Om du har en podd som lyssnar på som släpps varje vecka, men du lyssnar kanske inte varje vecka, utan du lyssnar enbart när det är ett intressant ämne i podden. Låt säga att du lyssnar på varannat avsnitt. Din app kommer då ändå fortfarande ladda ner varje avsnitt. Så även om du inte lyssnar varje vecka så räknas det en lyssning varje vecka. Går det tillräckligt lång tid utan att du lyssnar? Det går en period på 10 veckor, säger, eller 20 veckor där du inte lyssnar på den här podden. Då kommer iPhonen sluta ladda ner avsnitten helt. Så det var tidigare också. Först nu egentligen blir du liksom en förlorad lyssnare för den här podden. Även fast du inte fysiskt lyssnade så har du räknat som en lyssnare eftersom du laddar ner avsnitten. Det som händer i den här nya uppdateringen som förändras, det är vad händer när du börjar lyssna igen. Så du har haft ett uppehåll, säger vi, på 20 avsnitt eller 20 veckor. När du väl börjar lyssna igen då den 21 veckan, tidigare så laddade iPhonen ner då alla 20 avsnitt som du hade missat. Så att trots att du bara lyssnade på det senaste avsnittet så fick den podden 21 lyssningar. De fick liksom veckan du lyssnar på plus alla tidigare som du har missat. Har du då väntat ett år eller 2 eller 3 år, då blir det ju sjukt många poddar. Det kan bli hundratals lyssningar som du helt plötsligt genererar trots att du bara lyssnar på ett nytt avsnitt. Och det där ska förändras nu, eller det har förändrats nu. I den nya iOS-versionen så laddar du bara ner det faktiska avsnittet som du lyssnar på om du har haft ett uppehåll ett tag. Den fortsätter alltså ladda ner varje vecka, men har du uppehåll och tar upp lyssnandet igen, då laddar den bara det enliga avsnitt. Så det blir bara en lyssning och inte då 21 då, till exempel, som i mitt fall. Och hur stor effekt får det konkret? Varför pratar jag så mycket om en iOS-uppdatering? Jo, för att Acast, deras viktigaste mått i princip, är ju lyssnare. Och lyssnarna för Q4 nu som kom in för, det var ju ett tag sedan, då sjönk antalet lyssnare med 12%. Det är ganska signifikant. Däremot, om vi ska börja hoppa tillbaka lite siffror så ökade faktiskt ARPL, alltså Average Revenue Per Listener, genomsnittlig intäkt per lyssnare, ökade nästan 25%. Så man har varit duktiga på att kontra det här med att helt enkelt sälja mer, tjäna mer per lyssnare, trots att man tappade 12%.
Och ARPL borde ju vara det mått som investerare bryr sig om. Det är samma sak med Cheffel och HelloFresh. Vem bryr sig om lyssnare egentligen? Det är ju intäkt per lyssnare som är det intressanta. Inte bara hur stor volym av lyssnare man har.
Ja, de två tillsammans förstås. Men som du säger, man kan ju tappa jättemycket lyssnare. Förutsatt att man då tjänar mer per lyssnare så kan man ju kontra upp det. Men man vill ju inte tappa alla lyssnare.
Nej, såklart.
Och har man bara en lyssnare kvar så måste ju den dra in väldigt mycket intäkter för att det ska bli lönt.
Ja, ni som har använt Acast väldigt mycket, ni ska göra en liten lynchning. Det brukar lyssnarna gilla. Vad tycker ni är bäst och sämst med Acast och hur gillar ni tjänsten?
Alltså, när vi bytte till Acast, vi har haft 3 olika plattformar för podden. Och anledningen till att vi bytte var ju 2 anledningar. Dels är Acast gratis. De liksom finansierar ju plattformen via via annonsintäkter kan man säga. Det är dock ingen stor kostnad. Det handlar ju kanske om någon 100 eller 2 i månaden liksom för de andra plattformarna. Så det är inte så dyrt att hosta sin podcast. Men det stora är ju liksom säljdelen. Dels kan du ha automatisk reklam, alltså den här radioreklamen. Så det är ju liksom en garanterad intäkt du kan ha. Oavsett om du har ett eget sponsor eller inte, så kan du alltid varje vecka få in lite pengar så att du täcker lite kostnader. Men det är en ganska liten intäkt. Utan det stora är ju liksom eget spons. Och där är det väl också de, ja, som sagt, har sina säljare. Nu blir det mer self-service, vilket jag tror kan bli väldigt bra. Så det är väl det, helt enkelt. Man får tillgång till deras annonsnätverk. Sen vet jag att det finns några andra som också försöker vara lite mer one-stop-shop och har annonsering och allting så själva. Men de har vi inte testat, så de kan jag inte jämföra mot. Men jag ser ingen anledning till varför man skulle byta från Acast egentligen. Det funkar ju supersmidigt och det är en bra plattform.
Ja, men jag håller med. När vi signade upp på Acast också efter ett tag, och det var ganska jobbigt att komma igång, kommer jag ihåg. Deras kundtjänst var riktigt dålig och det var olika människor man pratade med och de frågade samma saker hela tiden. Men när man väl är igång sen och ska ha den automatiska radioreklamen, då är det ju bara ett knapptryck när man lägger upp avsnittet, så får man det automatiskt. Så det är ju extremt smidigt sätt, även om det är ganska lite intäkter, så är det väldigt smidigt att få de där intäkterna. Ja. Så det gör ju, tycker jag, att Acast blev väldigt bra.
Ja, jag har faktiskt ingen erfarenhet av deras kundtjänst. Däremot har jag pratat mycket med olika säljare och annonsförsäljare där. Och där tycker jag också att det generellt har varit bra. Det enda är att, som jag var inne på, säljarna där, är min upplevelse att är du för liten, och vi har liksom alltid balanserat lite på den här gränsen till vad de tycker är för litet eller för stort. Så när vi är över den, då vill de gladeligen sälja reklam, och så fort man går under den så är de inte intresserade att sälja. Och det där tror jag kan bli bättre när det blir mer självbetjäning. Det de har varit bra på också är ju att de har ju stora, fina företag som kunder. Det har man ju säkert hört om man lyssnar på podden, att det ändå är liksom bra företag som IKEA och alla bolag och vad vi nu har haft för olika annonsörer.
Nej, men jag håller med där. Alltså just det här att de har ett säljarteam är faktiskt den. Man kan ju liksom tänka som investerare, ja, men det där är dyrt, de borde automatisera det här, och det känns väldigt förlegat att ha säljarteam. Men just att de löser mycket inbound marknadsföring som man annars hade antingen behövt jobba med en tredje part, som vi också har gjort, eller sitta och dunka in själv, är ju rätt magiskt, för att de löser ju en rätt stor bit av kakan där, speciellt om de,
ja.
Och det kommer antagligen bli bättre ju större de blir.
Och nu har ju vi egen införsäljning också och hanterar det, men det är ju betydligt smidigare och enklare. Även fast man får mindre betalt, så är det ju betydligt smidigare när Acast gör det. Man vill ju gärna outsourca all försäljning om man har kunnat, så man kan fokusera på innehåll istället. Det är betydligt roligare.
Exakt.
Men, och det blir ju mer self-service, och de håller ju på att jobba mycket med kostnader som vi kommer komma in på också, och kapa liksom styrka. Och jag kan tänka mig att det är mycket mot sälj man vill bli av med, för att man istället vill jobba som sagt självbetjäning. Kunderna ska kunna gå in och köpa reklam själv, precis som de kan på Facebook eller så. Yes, men så lyssnarna för Q4 sjönk 12%. Average revenue per listener ökar däremot 25%. Det viktiga varför man lyfter upp det här dock med antalet lyssnare att det går ner. Det här är något som slår mot hela industrin, så det är inte Acast unika. Men Acast gjorde då en stor nedskrivning på ett antal miljoner för att liksom reflektera med förändringar. Så man skrev ner värdet egentligen på sin lyssnarbas, kan man säga. Och det slår mot marginalen. Så det är därför jag lyfter upp hela den här grejen. Så att även om man kanske kan tjäna mer, liksom tjäna på sina lyssnare, man har dock mindre lyssnare att sälja så att säga till sina annonsörer. Och framförallt så slår det här mot marginalen i Q4. Och man säger också att det här kommer påverka lite Q1, men vi vet inte hur stort det är ännu. Det kommer vi få reda på den 7 maj tror jag att rapporten kommer. Så det är ganska snart, om en vecka ungefär. Nedskrivningen är förstås bara teknisk, påverkar i kassaflödet. Och exkluderar man den här justeringen, så hamnar bruttomarginalen för Q4 faktiskt på nästan 40%. Och målet för bruttomarginalen som man satt är mellan 35-38%. Så man ligger ju faktiskt lite över till och med sitt marginalmål. Och man har också hintat om att 2024 ser starkare ut, att man kommer antagligen ligga över sitt marginalmål under 2024. Långsiktigt antar jag dock fortfarande att det är de här 35-38% man ska ligga på i bruttomarginalen. Totalt för 2023 då, för helåret, växer intäkter 18%. Bruttomarginalen ligger på drygt 30%, men då är den här engångseffekten inkluderad. Så att marginalen är egentligen lite starkare än det. Och min reflektion här är att 2023, då tittar jag också på liksom för våran del, alltså vad vi har sett och även andra man pratat med, så var ju helt enkelt 2023 ett ganska dåligt år för annonsering. Medan 2024 är året det kommer tillbaka, så det märks redan nu. Och det här tror även Acast på, så de är ju väldigt, väldigt positiva för året och trycker mycket på att 2023 var dåligt. Trots det växte man ju faktiskt hela 2023. Men de tror att 2024 kommer bli ännu bättre. Något annat som har, det har slagit också, när man får svag annonsmarknad, ja, vad gör man då? När man säljer dåligt, då sänker man priserna. Så det är något som de också menar på har slagit mot marginalen under året, att man helt enkelt har pressat priserna en del för att få in mer kunder. Och som exempel kan lyssnas apropå vad man tjänar per lyssnare. Slår man ut över snitt alla annonser och sponsorintäkter som Acast har, så tjänar man i snitt under Q4 33 öre per lyssnare. Men då är det både det här billiga radioreklamen och de här mer dyra liksom inläsa sponsgrejerna. Och sagt, det kommer... det andra stora som hände under Q4 var ju faktiskt att det var första kvartalet också med positiv justerad EBITDA, ska jag säga. Det låter inte så. Det låter inte som någon kvalitetsstämpel direkt. Men den justeringen man gör, det är ju från engångseffekten, den här nedskrivningen. Och man ser framförallt det här positiva EBITDA som ett styrketecken. Man håller på och ställer om mot lönsamhet. Man vill fortsätta vara lönsamma. Man har också ett mål om att vara att full year profitability for 2024. Så man ska alltså vara lönsamma hela 2024 i tanken. Tittar man Q4 specifikt, där växte man 9% i kvartalet year over year. 7% organiskt. En stor drivare av tillväxt är Nordamerika. Och det ska också tilläggas att man hade väldigt tuffa jämförelsesiffror för Q4 förra året. Så att det har varit liksom, att få nästan 10% tillväxt är ändå väldigt positivt i och med att man jämför sig med ett svårt kvartal. Och just Nordamerika som sagt är ju liksom den stora drivaren. Men man kan titta då lite. Nordamerika växte 20%, men där har man bara 7% marginal. Och ska man då titta på vad kan man ha för marginal på någon marknad, då kan man jämföra med UK och Sverige som är de största marknaderna. UK har en vinstmarginal på 20% exklusive den här nedskrivningen. Sverige nästan 30% vinstmarginal. Och nu pratar vi vinstmarginal. Så det är ju väldigt, väldigt starka siffror. Det går att få väldigt bra marginal i den här typen av annonser. Men man håller ju fortfarande på ändå med den här tillväxtdelen. Och framförallt USA är ju en väldigt intressant marknad. Så man också upplever generellt att man har en väldigt låg ad load. Alltså det är väldigt lite reklam just nu i poddar. Så man menar på att i Nordamerika finns det mycket att växa på. Och annonsörerna är liksom... De håller fortfarande på och vänjer sig vid podcastannonsering. Det är fortfarande ganska nytt. UK och Sverige har kommit betydligt längre och där har man också då betydligt bättre, mognare marknad med bättre marginaler. Överlag är ju här liksom en fråga man fick också på ConfCall gällde så här, hur kommer poddmarknaden växa framåt? Och det är ju förstås vilda gissningar, men det är ändå intressant att titta på att det här är en marknad som fortfarande växer väldigt kraftigt. Tittar man på bara poddmarknaden så säger man att allt mellan 10-20% per år kommer det växa. Det beror lite på vilken marknad. Vissa marknader kanske till och med 25%, och då kan man ju tänka sig att man syftar lite på USA. CAGR på poddannonsmarknaden, alltså vad den förväntas växa framåt per år. Det här är ju då för något forsknings, eller inte forskning, så heter det. Något datainstitut, researchinstitut. Man beräknar att det ska växa ungefär 15% per år. Och det kan jämföras med att lyssnandet på poddar också ökat ungefär 15% per år de senaste 5 åren. Acast däremot växt sina intäkter 10x sedan 2018. Och det är alltså över 50% per år de har växt de senaste 5 åren.
Det där är en rätt intressant punkt. För jag vet att det är många som tycker både poddar och YouTube, alltså det är väldigt mättat på content. Men det är ju bara allt fler människor som liksom kommer in där, börjar lyssna. Och som du säger, det är fler bolag som vill göra reklam. Så att du gör ju nästan så att om du ska värdera det så är det ju bättre tid än någonsin att starta podd eller YouTube eller liknande om du faktiskt vill tjäna pengar på det.
Och jag tror man har ganska bra pricing power också från Acast. Om man tänker alltså mot oss som poddkreatörer. För man tänker på den automatiska reklamen så är ju den bara skön med ett knapptryck att få i början. Och om vi hade fått 1000 eller 2000 kronor i månaden, det spelar inte så mycket roll för vi gör inget jobb för den egentligen. Den bara ligger där i början och lyssnarna hoppar över det egentligen. Så att om de hade dubblat sin andel som de tar, då tror jag att många poddkreatörer ändå hade kört det för att det är så enkla intäkter man väl har satt upp det. Så att just på den delen i alla fall tror jag att man har ganska bra pricing power från Acast.
Ja, och framförallt, desto större man blir, desto mer podd man får, desto mer relevant de annonserna kan bli via till exempel AI, gör ju att man kan ta mer betalt mot annonsörer. För att man kan liksom titta på att, ja men, köper du en annons här så kommer den serveras till en relevant marknad, precis som på Facebook eller liknande. Då kan man också höja priserna och det gynnar ju både poddkreatörer och Acast. Jag tror att det är lite sådär winner takes all marknad på sätt och vis. Så jag tror man kan göra, det är farligt att nämna Evolution här och göra jämförelser. Jag ska inte göra några större jämförelser, men det finns några jämförelser som är intressanta. Jag tror för det första så är poddmarknaden i sig ungefär lite samma stadie som online-casinomarknaden. Det vill säga det är inte startgroparna längre, men det finns också fortfarande jättemycket runway. Det är fortfarande väldigt mycket mer lyssnare som kommer komma in, fler poddar och därmed fler annonsörer. Och jag tror att folk underskattar lite. Jag tror som du säger Fabian, många tror att det här är så mättat. Precis som att många tror att online-casinomarknaden är mättat. Och ändå varje kvartal så fortsätter vi Evo växa liksom 20%. Det tror jag är en liknande grej. Det andra tror jag också som är liknande apropå just Evo-jämförelsen är att Acast också är en av de största aktörerna. De är den största aktören. Och det där tror jag att det blir självförstärkande. Desto större det är, desto mer poddar får in, desto mer annonsörer får in. Och då bara liksom växer det på. Det är en positiv feedback-loop. Jag ska dock avslutningsvis här, kan vi lyfta lite siffror och här. Och det här är lite svårt då, i och med att man inte är lönsam än. Så jag gör ju lite sån här då, väldigt förenklade kalkyler bara för att få en känsla för var det här skulle kunna landa någonstans. 2023 som sagt ska man ta med sig var ett svagt år. 2024 börjar ta fart igen. Man ser det redan nu i Q1 att 2024 börjar starkare. Rapporten kommer dock som sagt först nästa vecka. Och man tror att marginalen kommer bli stark under 2024. Man tror att intäkterna kommer växa kraftigt. Och man vill också sagt nå lönsamhet på hela året 2024. Jag har dock räknat här på EBITDA-nivå, även om jag inte är så förtjust i det och inte så bra på det. För jag tror inte att det blir någon större vinst. Jag kan tänka mig, skulle man få lönsamhet på sista raden, ja, då blir det ganska högt P-tal på det här. Så EBITDA är det jag tittar på. Tittar man på EBITDA-marginalen då för sista kvartalet, då tittar vi på justerad EBITDA-marginal i och med att man behöver ta bort den nedskrivningen. Då landade den på 3%. Jag tror att man lite per kvartal har räknat att den kommer öka marginalen hela vägen upp till drygt 10% EBITDA-marginal kanske för sista kvartalet. Jag har också räknat med att man växer under året i snitt med cirka 15% sett till omsättningen. Och med de antaganden får jag ut en omsättning för 2024 på nästan 2 miljarder SEK. Och det motsvarar då 15% tillväxt. EBITDA på det skulle bli ungefär 170 miljoner SEK. Och om vi då antar det här lite förenklat att hela EBITDA omvandlas till kassa för bolaget, då skulle EV landa på runt miljarden och EV EBITDA blir då 6. Och sagt, då räknar jag med ganska modest omsättningstillväxt, men å andra sidan ganska kraftigt ökad lönsamhet och god cash conversion. Så att jag tycker att det låter väldigt billigt här i cost. Jag tror framförallt att det är lite missförstått det här case. Jag tror att många tror att den här marknaden är mättad. De ser Acast fortfarande som ett olönsamt, ointressant bolag. Men det håller på att hända saker här. Det går mot lönsamhet. Bolaget är en stor global aktör, det största. Och de gör väldigt mycket rätt. Och det här med mer relevant annonsering, mer self-service, känns som att man bäddar för en framgångssaga, tycker jag.
Tror du... Alltså Acast, du är ner typ 70% sedan noteringen. Ja, du har väl dragit typ 50% på ett år. Men inte så mycket. Tror du att det här är i riskzonen här för ett uppköp? För vi har ju sett nu senaste veckan bara har vi sett grekiska Fortnox AK Epsilonet. Eller man kanske ska vända på det. Epsilonet AK grekiska Fortnox köps ut typ P30. Gammal god inför covid-kraschen. Den är ju upp jättemycket, men billigt för det i Grekland. Och sen nu senaste veckan har du ju sett det här norska sjukvårdsmjukvarubolaget Carasent, som tvärtom är ner rätt mycket sen 2021, få ett potentiellt bud mot sig och köpa sig ut till en liten take-under multipel. Tror du risk här för
två bolag vi har pratat om i podden?
Ja, på toppen typ.
Det finns absolut, finns det säkert ju alltid en risk att någon köper upp ett bolag. Jag vet inte vem som skulle köpa Acast faktiskt. Däremot finns det inga starka händer som håller och försvarar bolaget. Jag menar, kommer ett bud på Fortnox som de gjorde för många år sedan, då försvarade ju största ägarna det genom att de sa att det här är alldeles för billigt. Acast, och det här tycker jag är den stora liksom, negativa punkten, de ägs i princip bara av private equity, alltså riskkapital. Största ägaren är Bonnier, så man har ungefär hälften av ägarna i svenska institutionella ägare, 7% utländska institutioner, och sen så finns det typ knappt 10% svenska privatinvesterare. Det jag inte orkat räkna på riktigt, det är att ledningen, de är ju fullsmeten med optioner. Överlag så är det ju en del så det här optionsbaserad. Det blir inte riktigt lika mycket stock-based compensation som amerikanska bolag, men det är ändå en hel del optionsprogram och sådana grejer. Jag vet inte riktigt hur stor den delen är. Man behöver ta hänsyn till den, det behöver man antagligen lite grann. Men det finns inte riktigt, tror jag, någon här som försvarar. Det beror på vad Bonnier tycker om att sälja det. Och Anna, jag vet inte vem som skulle vara en klockren köpare. Det är inget jag spekulerar i alla fall.
Lite på det temat kanske. Om man skulle tänka att Spotify, om vi tänker hot för Acast, vem skulle liksom kunna gå in och konkurrera ut Acast? Skulle ju också i och för sig kanske kunna vara uppköpare.
Ja, men då är det absolut Spotify. Och Spotify har ju kört ganska hårt genom att de har köpt in exklusivitet bland poddar och lite sådär. De köpte ju Joe Rogan bland annat som då för, vad var det, typ 100 miljarder eller något, en helt galen summa, eller 1,5 miljarder. Kanske.
200 miljoner dollar i alla fall.
Ja, precis, just det. Det var typ 2 miljarder då. Några miljarder var det i alla fall, fick han ju för att vara liksom exklusiv på Spotify. Så absolut, de kör ju stenar på det här och de skulle kunna vara en potentiell kandidat för att köpa hela bolaget också, absolut. Det är inget jag har funderat jättenämnbart på. Jag tror dock att 2024 känns som att det kommer att vara ett bra år för Acast och jag tror att bolaget överlag på några sikt känns väldigt starkt, bra rustat. Jag äger dock inga aktier i dagsläget, men jag är väldigt sugen på det.
Jag ska nämna också att de där 200 miljonerna, det var ju bara för några år. Så att,
det var ju... Han signade väl upp på 200 miljoner till nu för 3 år till. Och dessutom fick han vara på YouTube då.
Ja, exakt.
Jag vet inte riktigt vad de betalar för. Men...
Jag vet
det var otroligt dålig deal från Spotify. Ja. Och om någon på Spotify lyssnar så är vi villiga att göra samma sak fast för 10% av summan.
Ja, typ 1%. Hör av er.
Ska vi avslutningsvis, det var min lilla bitcase Acos, ska vi hoppa in lite slutligen på guldcaset som vi nu har väntat en vecka på?
Yes, jag skulle dra det förra veckan egentligen men var lite förkyld och tappade rösten så det blev inget. Men jag tänkte snacka lite om sektorn, lite vad man ska tänka på när man kollar på bolag där och även något case som jag har hittat. Och det är ju lite guldrush i sektorn just nu. Jag har gjort en investering på ungefär 4%. Jag tycker att man ska inte göra så mycket mer. Jag vet att det är lätt att ryckas med de här guldfantasterna och lägga allt sitt kapital där. Men man ska komma ihåg det att det är en råvara. Man styr inte alls över priset på den. Och den avgör liksom hela bolagsvärdet. Och sen så är det också att man ofta är verksamma i ganska tveksamma länder. Så det är en ganska risky typ av investering. Men bakgrunden till det här ökande intresset som har kommit nu det är att guldet har brutit upp till all time high. Man är upp 25% på 6 månader. Och det som är lite extra intressant tycker jag är att guld brukar gå upp i pris när inflation är hög jämfört med statsräntan. Och omvänt om statsräntan är mycket högre än inflationen så brukar det vara negativt för guldpriset. Men det här har släppts lite den här kopplingen senaste tiden och priset har tryckts upp ändå. Och lite som med aktier, när det kommer liksom en ganska dålig rapport men aktien stiger ändå, då ser jag det ofta som ett ganska positivt tecken för aktien. För det innebär ju att även med negativa nyheter så finns det stora köpare som har bestämt sig för att de vill äga mer av aktien och trycker upp priset. Så det brukar, inte alltid, men ofta så tar det och leder till en ganska positiv prisutveckling för aktier och då även såklart för guld i det här fallet. Och en stor nettoköpare som har gjort att det här frikopplas lite, det är ju centralbankerna senaste tiden. Och februari var 8:e månaden på raken när centralbankerna nettoköpte guld globalt. Man kan ju såklart bara spekulera i varför, men vi har ju sett Ukraina-Rysslandskriget och en oroligare värld. Och sen en stor anledning tror jag är att dollar är ju världsvalutan och det ger USA en väldigt stor makt över alla länder, exempelvis Ryssland och Kina. Och när man då vill frikoppla sig från det här beroendet så är ju guld ett väldigt bra alternativ till att göra det. Så jag tror att det här är en trend som har skett och jag tror att det är en trend som mycket väl kan fortsätta framöver.
Ja, utan tvekan. Det är ju en jättestor anledning. Och jag menar, överlag så liksom, då har ju centralbanker och liksom hela den här grejen med de-dollarization och den amerikanska dollarn ska kollapsa. Du har liksom anti-fiat-retoriken är ju på all-time high med krypto och så vidare. Sen har du liksom skuldbergen som liksom länder inte riktigt kan hantera. Och allt det här tillsammans pekar ju på liksom att guldintresset ska öka. Och jag tycker att jag har tagit upp det här i podden tidigare också. Men en av de mest intressanta datapunkterna enligt mig är att snittallokeringen för institutionella investerare till ädelmetaller historiskt ligger på cirka 2%. 5% på piken 1981, alltså efter ett årtionde av liksom stark inflation i väst. Förra året så låg det här på cirka 0,5%. Och negativa, liksom som du säger, negativa realräntor är positivt, liksom rent historiskt, då man behöver leta alternativ för avkastning på kapitalen. Och det innebär ju liksom att kapitalflöden är en stor del av den här storyn. Guld var best performing asset under 70-talet, under 2000-talet. Där det har varit mycket stök, det har varit mycket kris, det har varit inflation. Och det här ger sving för guldet. Och ja, det är ju stor sannolikhet känns det nu att det här kommer fortsätta vara så. Speciellt med om inflationen liksom börjar vara sekulär.
Ja, men du tar upp en intressant grej där med statsskulden också tycker jag. USA till exempel har ju 5% budgetunderskott nu under liksom en riktig högkonjunktur. Och det känns ju inte som att politikerna går i en riktning mot att de bryr sig mer om det långsiktiga och mindre om att vinna nästa val. Så att jag tror att det här är en trend som kan fortsätta och såklart ger lite oro för dollar som valuta med all rätt egentligen.
Ja, sen är det inte bara dollar man ska vara, liksom, behöver vara rädd. Men alltså, kolla, Kina sitter och pumpar, Japan sitter och liksom, befolkningen sitter och köper in guld. Varför då? Ja, senaste veckan har ju japanska yen devalverats med 5% på grund av räntediff och spekulation. Och i stort sett, tänk att du har jobbat hela ditt liv. Och sen på en vecka så i stort sett blir dina livsbesparingar 5% mindre värda, i alla fall på internationella arena. Och en stor anledning här är för att Japan har ju så extremt hög skuld. Skuld till BNP är 250%. Har ju liksom skitlåg ränta. Har ju liksom suttit och tryckt på QE utan att liksom ha den här produktiva befolkningen för att kunna stabilisera ekonomin. Befolkningen är ju starkt åldrande här. Så att det betyder att de kan inte normalisera räntan med Fed. Och de måste hålla låga räntor. Och då öppnas det upp för en rätt extrem trade här. Liksom den här carry-traden. Att du köper japanska yen, investerar i USA. Och sen återbetalar du om ett år. Och ja, det är inte en stabil sits för alla som inte kan hänga med Fed just nu.
Nej, det är en bra poäng. Men för min del i alla fall med guldpriset, så jag har ingen jättestark vy om det. Jag har mer velat hitta bolag som ser billiga ut idag på det priset som guldet är idag. Och att det inte krävs en stor stegring framöver. Och lite på det temat så tänkte jag att silver faktiskt var det mest intressanta ädelmetallen att kolla på. För där vet jag att det används ju väldigt mycket i framtidsprodukter som solceller och så vidare. Det är också ett underskott i år på silver, så det efterfrågas mer än vad det produceras under det senaste året. Jag tror det var förra året också.
Det är fjärde året i rad nu.
Ja, okej. Okay. Ja, och silvret bryter också ut till nya nivåer som guldet gör. Så att jag tänkte att det var den sektorn som skulle vara allra intressantast. Men när jag kollade på bolagen där så var de jävligt dyra överlag.
Mm.
Och jag tror det beror på att det finns väldigt få silverbolag som är rena silverbolag. Ofta framställs det här som en biprodukt när man utvinner koppar och liknande. Och det gör att när det bildas av ETF och silverbullet och så vidare, så måste ju de köpa samma fåtal bolag. Och det gör att priset trycks upp väldigt mycket och de blir väldigt dyra då egentligen. Så det är någonting jag tycker man ska ha med sig. För jag vet att silver också är någonting som är väldigt populärt där ute. Men räkna verkligen på bolagen och liksom... Helst ska man inte ha ett råvarucase där det bara blir billigt om råvaran dubblas i värde. För den har inte gjort det de senaste 10 åren trots att alla har sagt det. Så att det kommer ske just nu, det är inte någonting man kan räkna med egentligen, tycker jag.
Ja, silver ses väl liksom lite som, jag menar, ädelmetallens meme-coin. Att det drar sist i cykeln och är väldigt, väldigt extremt och explosionsartat. Men det behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till... liksom, så mycket fundamenta där.
Nej, det kan
bli... som du säger, det finns inte så mycket att investera i.
Nej, exakt. Det kan bli en riktig raketexplosion där. Det är väl det folk vill åt. Jag tror när det var 2010 eller 2011, det gick upp flera 100% på något år bara. Så det är väl det folk drömmer om. Men dröm och hopp är sällan en bra metod för att få bra investeringar.
Vad säger man? Hopp är ingen investeringsstrategi.
Nej, men vänta nu. Det är så jag investerar. Säger ni att jag gör fel?
Men lite allmänt, när man analyserar guldaktier så är det väl två aspekter som jag tycker är viktiga att lyfta upp. Och det ena är vilka länder man är verksam i. För där är det väldigt stor skillnad och mycket guld utvinns i exempelvis afrikanska länder och liknande. Och de är väldigt mer instabila. Regeringen kan ju besluta sig för att nationalisera gruvorna, ta egentligen allt guld från dig så du inte får någonting kvar. Det kan vara rebeller som kommer dit och tar över det. Det kan vara gruvor som rasar in. Det är ofta lite mindre säkerhet i den typen av länder och så vidare. Jag tycker inte man ska ha väldigt stor exponering mot ett enskilt instabilt land. Och det är någonting som är väldigt viktigt att ha med sig. Och sen en annan viktig faktor som många kanske känner till, det är ju bolagets reserver då, hur viktigt det är. Det kan ju vara ett bolag som har P2 men har de bara produktion för ett år. I gruvan, alltså de har inte mer reserver, så är ju bolaget väldigt dyrt ändå. Så du kan inte bara kolla på PE i den här sektorn och komma fram till vilket bolag det är, utan du måste kolla på vilket land är de verksamma i, hur stora reserver har de och hur mycket producerar de idag egentligen. Så jag har inte hittat något jättetryckt case, men jag har hittat ett kolumbianskt guldbolag som jag tycker ser väldigt billigt ut och ändå har en överkomlig riskprofil. Heter Mineros SA. Man är verksamma i Colombia och Nicaragua, som är ju två länder som är mer risky än typ Sverige och så vidare. Men det är ju mycket mindre risky än typ Afrika också. Man ska ju ha med sig det att Latinamerika har haft en liten vänstervåg som svept över kontinenten. Så att det gör ju att det blir mer troligt med skattehöjningar och så vidare. Men samtidigt, det är ändå en överkomlig risk i min bok. Kollar vi på Nicaragua specifikt, så har ju USA lite sanktioner där mot statens guldbolag. För att de inte är nöjda med hur regeringen beter sig. Men det här är ingenting som har slått mot Mineros vad jag har sett, och man har ju heller inte påverkat sen de här sanktionerna infördes. Och sen så ytterligare en grej som är värd att lyfta upp, det är att i Nicaragua så har man en del av guldproduktionen där man köper in guld från lokala utvinnare och sen så säljer det vidare. Så att det är 75% av Mineros guld som är liksom riktig guldproduktion där man har hävstång på priset. Det andra är bara att man får ett pålägg på det man säljer. Men det som gör bolaget intressant då är inte helt oväntat värderingen. Och med ett guldpris på $2,000 så är EV Free Cashflow 4 för 2024 på min estimat. Och är guldpriset som det var förra veckan på 2,400 så är EV Free Cashflow med tippen på 2. Om man har reserver på 8 års produktion, man hittar nyligen väldigt mycket mer guld och man har producerat från den här gruvan i 50 år. Så att det är en ganska stor lågodds att de kommer fortsätta producera och ändå är multiplen väldigt låg. Och på rullande 12 månader så är PE 3,5 och EV/EBIT 2,1. Så marknaden prisar verkligen in att någonting dåligt ska hända här. Vilket jag tror, eller jag har inte sett någon anledning till att det ska ske i närtid i alla fall. Och sen så sådana här utländska bolag i lite mer suspekta länder. Där vill jag ofta gärna ha lite utdelning så man vet att ledningen inte kommer sitta och slösa bort sina pengar eller ta dem själv på något sätt. Och Mineros har direktavkastning på 9% i dagsläget och jag tror att med ett guldpris som är på dagens nivå kommer den direktavkastningen förmodligen öka framöver. Så att det är inte så att man inte får ut några pengar från det här bolaget. Kollar vi på insiderägandet så är ju det extremt dåligt i råvarusektorn överlag. Alltså framförallt bland guldbolag som jag har tittat på. Mineros ligger också på dålig nivå där, man har 0,9% ägande. Men som sagt, det är ju ändå någonting som är i branschen. Det kanske är att det är ganska risky business och därför så vill man inte vara för hårt investerad i sektorn där man jobbar så att säga. Och sen tänkte jag också bara lyfta upp ett annat bolag som heter Centera Gold. Där jag har en miniposition och de är lite dyrare än Mineros men har exponering i Kanada och Turkiet. Så att lite på det här temat, vill du ta och liksom diversifiera det, inte ha allting i Latinamerika, så är Centera ändå en intressant spelare som jag har hittat. Man har EV Free Cashflow 7,9 på 2000 kronor per uns i guld. Och man har 2,9 på då vad guldpriset var förra veckan. Så att där är det också låga multiplar i min bok. Men sammantaget då, som sagt, guldbolag är ju väldigt risky. Speciellt när man är verksam i länder som Colombia, Nicaragua, Turkiet är det ju en extra riskpremie man ska ha. Jag tycker dock att den är lite hög i nuläget. Jag tycker dock inte man ska ha 30% i den här sektorn som kanske många har. Det är lätt att bli lite guldkär när man väl börjar kolla på bolagen och se de här billiga multiplarna. Men jag har i alla fall en liten stek i bolagen och tycker att det ser ut att vara bra risk-reward i de här bolagen jag har kollat på. Och sen kan jag lägga till också, det finns ju Sotkamo Silver och Lindin Gold i Sverige. Två bolag jag också kollade på och jag har grävt igenom rätt många guldbolag senaste månaden egentligen. Jag tycker de ändå ser ganska bra ut, men inte riktigt lika billiga. Men ändå förvånansvärt bra. Bättre än många andra bolag jag kollade på.
Ja, men vi satt och kikade mycket förra året på miners. Lite tidigt med vad heter det?
Facit igen.
När man kollar i backspegeln. Men ja, då var det liksom, det var ju så sjukt mycket goldminers som optiskt sett kanske verkade intressant, men när man började gräva så var det rätt dyrt. Och då var det väl liksom, det var ju Lundin där som kom tillbaka om och om igen. Det var inte det billigaste, men du fick ju kvalitet. Det kändes som en liksom rätt säkert bolag relativt sett. Det var inte lika mycket skit som alla andra miners i sektorn. Och du behövde inte egentligen vara lika rädd att du skulle bli rugpullad. Rent allmänt så har ju de här miners, de har ju laggat guldet. Och de brukar göra det. Och sen kommer det liksom en, två, tre månader, kanske ett år, då du får en rejäl uppgång. För att de har ju tork mot guldpriset. Och ett alternativ är ju att bara långa liksom ETF-er. Du har GDX, GDXJ. Och då slipper man ju hela det här problematiken med det operationella i guldbolaget. För det är så i egentligen alla råvarubolag. Det är därför jag till exempel har suttit långat fysiskt uran istället för uranminers. För uranminers är väl liksom, de är väl ännu sämre än goldminers. Och då har du ju massor med operationella problem du måste ta hänsyn till om du långar. Vilket man kan slippa. Eller man snittar ut sig om man tar en ETF istället.
Ja, men exakt. Och liksom jag var inne på, Mineros ska ha lite rabatt för att de är verksamma i Colombia och Nicaragua. Medan att Lundin Gold ska ju ha en liten premie för att deras ledning är jävligt bra. Och liksom har gjort det väldigt framgångsrikt inom råvarubolag under lång tid. Så det är också en grej man ska ha med sig. Det är ganska enkelt att räkna på den här typen av bolag när man väl kommit in i det. Man kollar liksom på hur mycket de producerar, priset, kostnaden för att producera, hur mycket reserver man har. Men en sån grej som ledning är också ganska viktig faktiskt. Och det är någonting som inte syns på kort sikt, men på lång sikt så är det någonting som avgör lite.
Exakt. Så att, och det är väl så med alla råvarucase egentligen. Det handlar ju mycket mindre om att sitta och, som ett teknikcase, ja, men hur mycket omsättning kommer den här produkten kunna generera om 3 år? Och handlar ju mer om liksom, ja, men vart är priset just nu? Liksom, och ha något intervall där, och är det billigt i det här intervallet jag köper?
Ja, men exakt. Det blir väldigt enkelt att göra prognoser givet väldigt enkla antaganden. Man bör bara göra antaganden om egentligen vad guldpriset kommer vara. Och sen så kan du se hur mycket de kommer producera.
Ja, exakt.
Medan som du säger, med andra grejer måste man kolla produkterna, hur bra kommer det sälja, hur är konkurrenterna, bla bla bla. Så det är ju enklare att göra forecast här. Det är någonting som jag gillar ändå.
Ja, det var dagens avsnitt. Intressant guldsvep också. Vi ska som vanligt ha lite innehavsförteckning. Jag äger som sagt, eller jag är barnsparet med Betsson. Och sen i övrigt äger jag bara HelloFresh, det vi har pratat om. Hur ser det ut för er?
Jag äger Betsson, tycker HelloFresh och Acre ser rätt intressant ut med ingenting jag äger. Och sen så äger jag Mineros och Centerra Gold.
Äger ingenting vi har pratat om, som vanligt.
Oavsett vad vi pratar om eller vad vi äger så ska det komma åt inget hört den här podcasten som ska ses som rådgivning. Alla åsikter på en elva gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Och lämna en recension på iTunes eller liksom annan app du använder så att vi stiger i rankingen och blir den största, eller fortsätter vara den största och främsta finanspodcasten i Sverige.
Man kanske ska lämna en recension på Podchaser som Acast äger.
Exakt, håsa loss nu.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Ha det underbart, ciao!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.